Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Och välkomna till podden, inte din morsa.
Jag är ögonbryn.
Jag är en
botoxpanna. Det går ut för. Eller går upp för kanske.
Upp för, det är precis det vi gör.
Det här med ögonbryn, alltså, vi måste prata lite om ögonbryn. Mm. Ögonbrynens historia. Kommer du ihåg när det var så modernt och bara ett litet minikini-sträck?
Men ja, vi levde ju ändå under 90-talet och var tonåringar då. När det var liksom, noppa bort skiten som att det ser ut som en så här 20-tals Greta Garbo. Mm. Och det gjordes ju också, vi gjorde ju det.
Ja, men nej, inte
jag. Jag hade Unibrows.
Vad är det?
När man har liksom Frida Kahlo. Jag hade så mycket ögonbryn när jag var tonåren.
Nej.
Jo, jätte...
De växte igen.
Ja, jag hade liksom så här... Och liksom, det var då min bästis Karo, som ju var liksom sminkösen i vårt gäng. Vi ser alltid någon som är liksom sminkös.
Ja, som duttar och fixar. Och sen fixar tröttnar efter typ några år.
Nej, men hon tröttnar. Hon hade tröttnat. Nej, hon skulle nog gladeligen makea mig och göra det bra. Fantastiskt, liksom estet ut i fingertopparna. Men hon noppade nog mina ögonbryn första gången. Och gjorde då liksom riktigt tunna, snygga sådana 90-tals bros.
Men du har ett väldigt så här, smalt hjärtformat ansikte på dig. Måste kanske ändå kunna funkat.
Det gjorde det nog. Men jag menar, grejen är den att det har ju bara med trend att göra. Jag vet ju att den här trenden som vi har nu med de här jättestora brynen som ska kammas uppåt med någon gel. Alltså så här... Det här är mycket mer extremt än när Brooke Shields hade liksom stora 80-talsbryn. Det är klart att man kommer garva åt det här om 10 år. Vi kommer ju tycka att det här är inte klokt. Vad fan höll vi på med?
Jag har ju av mig själv inte lika ljusa ögonbryn nu som jag hade när jag typ gick på gymnasiet. När jag var på Tågluff och Frida och Åsa bara så här, varför inga ögonbryn? Jag bara, det här visste de. Du har inga ögonbryn. Att det liksom blev så ljust. Mm. att det försvann. Och när ögonbrynen försvinner, då försvinner ju lite ramen av hela ansiktet. Mm. Det är typ som en tavla där så här, ja, men typ övre delen av ramen är borta. Det blir liksom ingenting, det bara liksom svävar runt i någon form av gegga.
Ja, fast jag tycker både och. För samtidigt så kan det också bli väldigt störande med ett par väldigt stora bryn i ett i övrigt så här väldigt blont ansikte och med blont hår och så här. Och så har man bara de här jättemörka ögonbrynen. Jag tror att det handlar om så här proportioner. Och sen har det att göra med liksom, såklart den här, när vi börjar närma oss storslagna uttryck. Både så här modemässigt och även liksom, ja, men jag tycker man kan se det i samhället generellt. Att vi har haft en väldigt så här, jag tror verkligen på det. Och jag ska förklara varför, för jag har nu sett två pjäser här inom loppet av en månad. Som har vittnat, ja men dels, igår såg jag Anna Karenina. Eller det finns ingen kvinna som Anna Karenina på Orionteatern. Och sen såg ju jag en pjäs på Stadsteatern för en månad sedan. Men båda de här pjäserna hade liksom samma tendenser som jag tror vi kommer få se sjukt mycket av framåt.
Mm-hmm.
Och det är det surrealistiska, det storslagna, någonting som är helt tvärs emot det naturalistiska.
Mm,
vi har haft väldigt mycket naturalism. Om du verkligen tänker på så här, konst som har varit inne nu, det är så här, målningar som är väldigt så här, alltså allting ska
Lerin-style.
Ja, och väldigt så här, Norén-style också.
Mm.
Att, och alla färgval i lägenheter och sånt där nu, det har varit så här, där beige, amish-lika, kvinnorna är så här, allt ska vara väldigt så milt, mjukt, naturalistiskt.
Trädgräs och stenar.
Trädgräs och stenar. Och nu de här två pjäserna är ju bara så här, bam!
Mm.
Någonting helt annat. Så här, jättesvulstigt, jättestort, väldigt poetiskt, surrealistiskt. Ett språk som pendlar mellan poesi och det supervardagliga. Någon typ av kontakt med Gud, samtidigt som det är liksom, ja, men bara nere i så här rännstenens vardagsdiskbänksrealism. Jag vill inte avslöja, men Anna Karenina är ju en, det är Tone Schunnesson.
Ja, ja.
Har du koll på henne?
Ja, gud, jag älskar henne.
Hon har ju skrivit Dagarna. Mm. Bland annat en roman som handlar om en influencer, en så här bedagad influencer. Mm. Det är inte utan att man känner igen sig.
Nej, okej, okay, vi tar lite mer ögonbryn bara, sen går vi på nästa biopremiär. Nej, men jag tänker på det här med en...
Ja, men för att bara koppla det till Unibrosen, så tycker jag att de här stora brynen, det är liksom ett vittnesmål om att vi går in i den surrealistiska tiden. Mm. För det är, jag tror att vi kommer tycka så här, men gud vad crazy.
Det som jag tror är skillnaden med det surrealistiska, om man ska säga 1910-1940-tal då.
Mm.
Då var ju även Lenin stor, vill jag säga. Då var även Salvador Dalí stor liksom. Ja. Och det var ju två läger.
Art Deco
är ju en av de få inredningskonstformerna som verkligen har hållit på ett helt fantastiskt sätt. Det är så här, det blir bara vackrare och vackrare. Mm. Jag älskar allt med Art Deco. Men också det här att man spelar på sin galenskap.
Mm.
Att så här, surrealismen, är det galenskap eller inte? Är det vackert eller inte? Jag tycker det är ganska häftigt. Men man måste ha ganska mycket tid för att upprätthålla liksom en air som Frida Kahlo liksom har.
Fatta och ha den.
Man bara, små rådjur. Det är liksom olika sorters djur. Och det är halsband, det är kilovis och klänningar och blommor och bla bla bla.
Hennes
och
dagliga styling. Det måste ha varit liksom ett arbete som har tagit så här. Förstår hennes flätningar med så här blomsterarrangemang och liksom, nu är det inte säkert att hon såg ut så här när hon satt och målade en onsdag morgon. Men man får ju stacka det bara att hon upprätthöll det in i liksom,
ja, även vardags. Men det handlar nog också väldigt mycket om när man skapar någonting och man sätter på sig en kreativ mask. För nu har jag ju min älskade Emma, som är en 19-åring som kanske inte ser ut som Frida Kahlo, men som är väldigt estetisk och liksom kreativ. Och hon sitter ju då i köket varje morgon, tar in den stora spegeln från hallen och liksom sätter på sig sin kreativa mask, som hon säger.
Mm.
Och jag så här, går ut och in och så kommer jag tillbaka och så bara, men gud, du håller fortfarande på. Mm. Det är contouring, så varje morgon. Hon säger att om jag inte sätter på mig den här kreativa masken, då får jag inget gjort på hela dagen. Det är liksom lika mycket psykologiskt som symboliskt. Jag tänkte på det, jag har en släkting som jag gav i julklapp förra året, att hon fick gå på ansiktsbehandling och fick botox.
Ja.
Någon tittade, tog, hon är liksom över 80. Mm. Någon tittade på henne, tog hennes ansikte, sa att hon var fin, frågade vad hon hade, liksom vad hon ville, varför hon kände sig så gammal och rynkig, och gav henne liksom tid i en timme.
Mm.
Nej, men det var som att se så här, någon stiga upp från de halvdöda.
Mm.
Det är så här, nu känner jag mig så lycklig, nu vill jag leva, jag känner mig så piffig, och att det här ytliga mås liksom framstår som ytligt vid första anblicken, men att det har en mycket djupare betydelse. Att gå till frisören, få snacka och skvallra lite, någon tar en i en svår... Vi är liksom så jävla ensamma. Det är som när folk går och tar en massage ibland och säger, ligger och gråter i 2 timmar efteråt, så ingen har rört dem på ett tag, någon tryckte på något ställe. Alltså, och likadant det här med kramar, man ska ju krama i 20 sekunder. Jag tror inte, vi rör ju liksom varandra och oss själva för lite. Vi är liksom för osnälla mot varandra.
Jag minns när jag jobbade i hemtjänsten och i äldrevården, så fanns det en typ av massage som heter taktil massage.
Ja.
Och det handlar liksom bara om beröring.
Ja.
Och att många människor, i synnerhet i Sverige, världens ensammaste land, och där vi också liksom skyr samsovning och har en väldigt så här distanserad samvaromodeller, man ska, vi är inte så fysiska.
Nej.
Alltså där råder det ju enorm nöd beträffande fysisk beröring. Mm. Och liksom många män som bara direkt kopplar fysisk beröring till sex.
Ja.
Att det är så här, åh, det är liksom så...
Det är
så,
sjuksköterskan, klippa ner.
Nej, men liksom, det är någonting väldigt deppigt med det på något sätt.
Ja, otroligt deppigt. Jag tänker, pratade med Fia om det också. Varför ska det heta förspel för? För ett förspel är så här, nu kör jag ett förspel på dig så jag får stoppa in ballen. Det är ju det det går ut på.
Mm.
Så att så här, nu blir det lite blöt och då kör vi på. Ja, men så här, samspel borde det heta.
Ja.
För det är det handlat om innan, att så här, kvinnan ska då komma igång.
Ja, man ska få igång.
Ja, så att man kan liksom, så mannen får köra sin grej.
Ja.
Och det är fortfarande det där när man pratar om kompisar som har blivit singlar och så här, börjar ha sex med andra. Så här, chocken om mannen inte kommer.
Mm.
Det är så här, jag känner mig så ful. Jag bara så här, gud, vad är det nu då? Och har jag blivit liksom, tyckte inte han, gick inte han igång? Han bara, och så kanske man bara får en förklaring. Att, men jag är liksom, jag är inte riktigt mig själv för tillfället. Det är, så här, det är inte så viktigt för mig. Man bara, jo. Det är sedan bibliska dagar. Det viktigaste mannen säd ska komma. Att vi är så liksom indoktrinerade i att karasluken måste spruta sin säd.
Ja. Uh-huh.
Annars är inte fullbordet, för liksom det spelar ju... Oj, nu blev jag så upphetsad att jag spelade kaffet. Men det har ju egentligen... Det ger ju inte oss något mer på det liksom sexuella spelet alltid. Det är ju inte så här, gud, vad hemskt det blev för att han inte kom. Det är ju väldigt många gånger som man själv inte har kommit under sexuella akter, och det är ingen kille som har sagt, nej, nu känner jag mig ful. Nu undrar jag om det är min pilonoppi. Som är tråkig och liten och ful. Liksom. Och jag tänkte på det när jag sist på bollen såg Fleabag.
Mm.
Har du sett den?
Nej.
En sån engelsk serie som blev så här värsta succén 2019. Men så blev det bara 2 säsonger. För hon som har huvudrollen, hon blev så superkänd.
Mm.
Hon pratar in i kameran hela tiden. Hon är så här, misslyckas med relationer. Hennes farsa är bara så här ett svin. När hennes syrra försöker krama henne, då skriker hon. Alltså, allting är liksom ganska misäraktigt. Men hon är jävligt rolig. Och så är det en kille som hon är lite tänd på, som ringer henne och frågar om han kan komma över 2:30 på natten. Och då är det ju pinsamt att hon är hemma själv och väntar. Då går hon upp, röjser liksom en halv flaska vin, klär på sig, liksom, så här, rufsar till håret, sminkar sig. Så att när han ringer på dörren ska hon bara säga, just att du skulle komma, sorry, jag kom precis hem. Ja, och sen så ligger de med varandra och sen så frågar han om han kan ha analsex.
Mm.
Och då är hon så här, whatever, typ. Whatever floats your boat. Stoppa in den uppe då, typ. Hon pratar hela tiden med kameran på så otroligt roligt. Oh, quite big. Ja, men det blir så här, verkligen avväpnande. Så här, whatever, typ. Alltså inte på något så här sätt att man känner att hon blir övergreppad. Men hon är, liksom, det var väl ingen biggie. Och efteråt så är han är så tacksam mot henne. Dagen efter när han ska gå så bara sitter han och klappar på henne och tittar på henne. Så låtsas hon sova. Hon bara, okej, vad är det nu? Nu ska han titta på mig med kärleksblick. Nu är du kört, typ. Han bara, I really need to thank you, typ. Att han, liksom, det var första gången som det funkade för mig att stoppa henne i pruppen, typ.
Nej, men...
det är så skönt. Och sen så har han gått och sen så sitter hon på ett café och så pratar hon med sin kompis. Hon bara, och sen dess har jag tänkt på, har jag ett jättestort analval? Så här tjejgrej, typ så här, okej. Okay. Hur än är så finns det alltid någonting som inte är bra, liksom. Som man tar åt sig mot sig själv. Mm. Ja, jag tyckte det var lite kul i alla fall. Men man kanske får tänka om lite med det där med vad som är vad i liksom kärleksrelationer. Just med att prata om det där med förspel och så här. Nu är inte Bibeln rätt snör längre. Då kan man ju faktiskt ändra om lite.
Ja, men det verkar ju vara så jävla svårt. Det är väl det vi håller på och ältar hela tiden. Mm. Så här, vad är vad? Och hur, liksom, vi får ju mönster med oss. Liksom. Det här är ett sätt att leva. Och jag får en väldigt stark känsla av att de där... Eller det är inte bara jag som får en känsla av det. Det har väl konstaterats i stort sett all psykologisk forskning senaste liksom 150 åren i alla fall, att barndomen på något sätt skapar oss som mönsterdjur. Och sen är det väldigt svårt att bryta de där mönstren.
Mm, mm.
Det krävs väldigt mycket. Alltså att etablera en vana är enklare än att bryta den. Väldigt mycket handlar faktiskt en podd här som jag har lyssnat på. Fick tips om. Bara, har du inte hört frekvensen? Du som... är helt inne på såna där grejer. Jag bara, frekvensen, what? Nej, det är för fan Sveriges mest lyssnade podd.
Jag vet.
At the moment. Jag bara, ha, vad är det? Nej, men då är ju det Fredrik Eklunds, Sigge Eklunds lillebror, som är stjärnmäklare då, från New York. Han har gjort, det har gjorts liksom hans docusåp om honom och tv-serier och han har skrivit bok som heter Sälj, tror jag.
Flera böcker, va? Ja.
Flera böcker, liksom. Han är ju enormt framgångsrik, ja, i sitt gebit.
Nu bor de i Los Angeles.
Frekvensen är hans monologpodd, kan man säga. Därför att han är helt ensam. Och formatet är att han sitter på olika platser i världen, för han åker runt och gör business till höger och vänster. Så i det första avsnittet så är han på en strand på Maldiverna. Och det här är hans försök till att göra ett tolvstegssteg i tolvstegsprogrammet. Alltså, ge tillbaka.
Aha.
Att liksom, du har fått det här programmet, du har fått göra ett andligt uppvaknande, du lever i tillfrisknande, du har hittat liksom... Du har hittat din gud och nu ska du liksom vittna om det här, missionera typ. Alltså så kan man väl kortfattat säga att det tolfte steget liksom, att man ska göra service. Han berättar ju då om, i det första avsnittet, om sitt nya liv i tillfrisknande. Först i början när jag lyssnar på den här så blir man ju ganska störd över att han pratar svengelska. Han har bott i USA så länge så att han... Och det verkar ju faktiskt folk göra. Så att även min moster kunde ju knappt prata svenska när hon hade bott där.
Så du tror inte att det är medvetet? Ska vi lyssna lite hur han pratar?
Ja, vi kan lyssna lite.
Alltså, tänk på det här i det mörka som Mozart kände på dödsbädden. Eller den röda flickan i Schindlers list sprang igenom. Eller i Moana när hon vågade gå emot monstret. Att man vågar hitta ljuset och tro på det.
Det är ju en Dolph Lundgren, men obekymrat.
Alltså, obekymrat, och han njuter liksom av att prata svengelska. Men jag bestämde mig att jag måste bara skita i det här. För att efter den här timmen, inledande timmen, så har jag liksom blivit kär i honom.
Aha.
Jag älskar honom.
Men oj, jag har aldrig hört det säga om någon människa, knappt om mycket.
Jag gör det och jag fattar att det säger asmycket om mig och mina anknytningsstörda mönster och allt vad det är. Men jag tror att det jag älskar med honom så mycket, som jag också så här saknar någonstans i mitt liv, det är att det finns en sån jävla så här kraft efter godhet. Lika stor kraft han har till självdestruktion, vilket vi sen får höra i avsnitt 2 och 3, när han går igenom hur han trillade dit, alltså när han levde i sitt mörker. Där beskriver han ju det.
Det var alkohol, droger, sex.
Alkohol, droger, sex och framgång. Alltså arbete, alkohol, droger och sex. i ett liksom inferno, mm-hmm. i ett rasande självdestruktivt tempo liksom. Och ja, men han beskriver det, men det som är så underbart med i alla fall det första avsnittet, det är liksom att han är den första som lyckas göra nykterhet, sobriety, sexigt.
Ja, jag fattar, jag fattar.
Alltså man vill bli nykter. Han är en fucking salesman även för nykterheten. Men, nej, men jag vill liksom egentligen inte säga så mycket mer om det här än att ni bara ska lyssna. Jag vet ju att det är många av er som lyssnar på oss som också är intresserade av de här frågorna. Och det här är, det är också väldigt roligt att han mitt i inspelningen av den här poddserien som det ska komma att bli, bara efter avsnitt 3 har gjort en skitlång paus. Vilket håller på att störa ihjäl mig nu, för jag vill ju bara ha mer. Jag är ju som en hungrig liksom.
Just det, han är bara...
För han bestämt sig för att han vill inte att det här projektet ska vara drivet av prestation, av framgångsivran, av den här vinnarskallen som liksom vill ha lyssning. Och redan i avsnitt 2 är han ju stressad över att han fattar att den här podden är väldigt lyssnad och Sveriges mest lyssnade och nedladdade just den veckan. Jag tror han liksom toppade poddtoppen. För då går han direkt in i liksom prestationsmood i det som är sjukt i honom liksom. Så han bara väljer att pausa. Så att liksom, när det går som allra, allra bäst så är han bara, nej men nu kommer det nog bli en paus här. Så just nu är det paus. Så vi har bara 3 avsnitt att spisa, men det är 3 naggande goda avsnitt. Och det är dels för att han liksom är en sån älskansvärd person. Och så är det liksom lite grann som att få höra, jag älskar ju Sigge och Alex. Mm. Det har vi ju aldrig stuckit under stol med.
Nej.
Det här är Sigge fast liksom crazy. Det är min man.
Vi får snacka med honom.
Och, men det är också så att han är ju så liksom emotionellt intelligent, vilket också är så här ovanligt att höra män som har en väldigt så ett stort intresse för sitt inre liv och för att ta reda på vem man är och varför man är som man är. Jag tror att det är det som också är så jävla attraktivt, för att det spelar liksom, könet har väl kanske egentligen mindre betydelse, men vi är mer vana att se det hos kvinnor. Och därför blir det så här, alltså det blir så hoppfullt. Jag har känt mig så upprymd efter den här lyssningen. Och jag tänker att alla som har söner eller liksom så här lite svårflörtade personer som behöver göra liksom en förändring i sitt liv eller hitta någon jävla mening med att leva nyktert och drogfritt, där har ni en podd att rekommendera. För att det här är också så här, som sagt, han lyckas göra det väldigt attraktivt. Han är inte sen med att slänga in, vilket jag direkt började följa då, så här, sober celebs. Ett konto på Instagram.
Okay.
Med liksom bara celebrities som är nyktra och olika saker som de har sagt och gjort. Och att man liksom tar rygg på människor. Han menar ju också att de allra mest framgångsrika, intelligenta människorna i hela världen är nyktra. De blev nykter.
Drack det har Einstein mycket bärs?
Einstein, ja. Vi ska ta reda på det. Nej, men han får då låta som att det är liksom en helt så här hemlig värld som han har så här stigit in i. Han har liksom inte fattat att det är här de riktigt balla människorna befinner sig. Det är människor som vågar leva nyktert liksom, och möta världen nyktert.
Där måste man ändå säga ge USA, för där har ju Sverige inte alls hakat på.
Nej.
Det finns liksom ingen sån falang eller liksom...
Våran bild och syn på beroende, addiction som man säger i USA, den är så färgad av så här, socialgrupp 3, Kenta Stoffe, ligger rännstenen.
Boffalim.
Ja, men verkligen. Medans i USA så har man lyckats liksom bygga varumärke kring nykterhet. Mm, och det är klart att de har massa jävla kapitalistiska incitament till att göra det. Hur många så här, alltså, tänk att vi ens kan så här, Betty Ford Institute. Mm. Tänk att de har lyckats bygga ett varumärke kring ett fucking behandlingshem som ligger i USA. För att några så här, kända celebs har åkt dit och blivit nyktra. Så självklart finns det ju pengar att tjäna även i den här branschen och de har lyckats göra det väl. Men samtidigt tänker jag så här, fuck it, bara liksom hjälper. För att här...
Jag tror att det också så här, hela vår historia av motbok och IOGDMTO, alltså det, så här, det framstår som någonting som är så otroligt töntigt. Jag tänkte när Mårten Andersson stod upp komiker för några år sedan försökte ha en så här nykterklubb.
Ja.
så här, kom hit, vi dansar, typ, vi är nyktra, vi hånglar nyktra, vi festar nyktra. Det är så här, tre pers kom, det var bara lägga ner.
Ja.
Det är så svårt för svenskarna att sälja in ett sånt alternativ. Den, utan alltså, glamouren. Det blir väldigt mycket så här, träbänk och säffle.
Ja, men det blir då, det blir också någonting att du ska leva ett asketiskt liv, att du ska säga nej till saker och liksom... Mm. Det är så jävla förknippat med saker som är tråkigt bara. Och det, men det är inte den här podden. Alltså,
men jag ska ju lyssna nu, men det är en sak som jag undrar över, som du och jag pratade om när vi var i Göteborg.
Mm.
Det är där som vi har återkommit till den här hösten av olika anledningar, att vi vill bli förundrade.
Mm.
Vi vill ha förundranstecken.
Och det kan jag säga. Här har vi en kille som är förundrad.
Det är det jag menar.
Ja. Alltså han är så förundrad. Och han bygger liksom en egen tes att frekvensen, eller Gud, alltså den upplever man ju i en blomma om våren. En liksom klarbo himmel som idag är marsljuset. I liksom en filmscen. Den är där hela tiden och den är bara i nuet. Och ju mer vi uppehåller oss i tankar på framtiden eller i tankar på vårt förflutna, desto mindre kan vi uppleva frekvensen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Och att frekvensen egentligen är kärlek. Och att det är kärlek till alltet, till det här jordklotet. Och att det finns så starkt hela tiden. Och i nykterheten så känns frekvensen så mycket starkare och finns där i överflöd. Och att han sökte frekvensen när han började dricka, droga, sexmissbruka. Han beskriver till exempel när han är 12 år och onanerar för första gången och kollar på MTV. Alltså den här första komningen när man bara så ligger och runkar 15 gånger på raken och är bara så här, ja men liksom så här. Och han beskriver också sin första fylla, hur han också upplever någon känsla av gudomlighet.
Nej, för fan, djävulskap ska jag säga. Okay. Hades.
Nej, men liksom den gånger. Lurar oss. Droger, sex, alla typer av beroende framkallande beteenden lurar oss att tro att det är här frekvensen finns. Problemet är att du upplever en så otroligt kort tid. Och sen kommer det bara konsekvenser av det. Alltså du behöver mer och mer för att uppleva. Du får aldrig tillbaka den där första ruskänslan. Och det beskriver han så jävla klockrent. Han är så påläst. Han är så innerlig. Jag tror att vi också är ovana att höra ett sånt här oformaterat format, vilket jag älskar med den här podden.
Han bara svadar på.
Han svadar på. Den ena är liksom en timme och en kvart, nästa är 40 minuter. Det finns liksom ingen tanke, det ska inte vara välproducerat, för det kan jag känna nu att så här, Sveriges Radio är all ära, alla stjärnproducenter från DI som kommer och bara bygger, så här, som vi har lyssnat på podden om dynastin och om Stenbecks familjen i tre akter. Det är en redaktion på liksom 30 pers nästan som har gjort den där podden, och den måste ha kostat liksom en miljon åtminstone att tillverka, och det är specialskriven musik och det är så här välproducerat. Fantastiskt, men jag vill ha de här poddarna
oborstade.
Ja, oborstade, vilda. Det är bara så här samtal som flödar. Man vet inte vad som ska komma. Det finns någon så här. Så jag tror
tyst, nu kommer våra komponera musik. Ja, det, liksom, det är någonting som tar udden av det lite när det blir så där. Jag kan tycka även så med dokumentärer eller filmer att det är härligt när det är oborstat och det filmas på lite. Det var därför jag tror att Kungen och jag kändes lite rolig och annorlunda, för att det var som man följde med kameran även när det borde ha slutat filmats och bla bla bla. Ja, men intressant. Vi kan väl avsluta med och lyssna ett litet stycke till på det här. Ju tillsammans på en fantastisk helg med lilla Anitisen där i Göteborg på Jay-Z's.
Vi checkade in och ville aldrig checka ut.
Nej, det var verkligen Hotel California fast with a good twist.
Ja, verkligen. Fan vad det var ljuvligt. Nej, men helt bizarrt. Jag, liksom, jag trodde inte jag kunde bli så där hotellhög längre. Att man har blivit lite bortskämd och lite så här, ja, men bristen på förundranseffekt som vi är lite trötta, vi är lite gamla, vi har sett allt, gjort allt typ. Been there, done that. Men nu bara nej.
Allt var så gott. Och ja, det,
var så gott. Det var så härligt med den där bastun som var så vacker och vi hade liksom det här helt jävla amazing rummen och sängarna. Ja, men det var helt
Makalöst. Som ett bättre, mjukare Vegas i Göteborg.
Ja, och sen var det också så jävla klockrent av oss att vi bestämde oss för på lördagskvällen att vi skulle ha mello och myskväll i sängen. Nej, men vi tog en taxi till en godisaffär, vi bunkrade upp och sen la oss i den här 2,20 breda sängen och kollade på mellofinal.
Och sen Dirty Dancing. Godis.
Och sen Dirty Dancing. Alltså den där kvällen.
Jag vill ha den varje lördag.
Jag vill ha det. Filmkväll. Det
vet du vad vi blev, älskling? Vi blev mammade.
Ja, vi blev mammade av oss själva. Vi fick vara så här 14-årig och käka candy floss. Det var så jävla mysigt.
Och så bara goda frukost där. Det var helgen där Anita kom på att jag verkade självmedicinera med socker.
Det var inte så svårt att komma på det. Det var illa dolt. Sockermissbruk. Öppna Snickers.
Men jag tänker som alla missbruk så tänkte jag ändå så här, det är det som inte kommer nå mig. Och nu är det roligt, jag pratade med Lotta på vägen hit till podden. Hon bara, vad gör jag? Jag bara, jag förstår att jag har lite bullar i munnen. Men jag hörde precis i Anitas din podd att du har ju sockerutmaning. Du ska ju inte äta socker på 3 veckor. Jag bara, nej, men så jag äter en bulle. Jag har liksom helt definierat
vad socker nu. Det ska vara så här. Det ska vara godis, men allt annat kan du äta.
Det måste vara så här, små godis i förpackning. Det tackade jag nej till igår faktiskt. Och glass tackade jag nej till när jag insåg att det kanske också var socker. Då så låg vi där och förundrades av Loreen. Men gud, vad är det med? Jag måste på hälsoläger. Loreen. Förlåt Loreen, I love you. Hennes supervältrimmade kropp. Hennes mun. Hennes ögonbryn. Apropå att vara lite surrealistisk.
Ja, verkligen. Hon, där har du hennes surrealistiska lik. Hon är väldigt så expressionist. Så här, det ska liksom, och hon dansar och det är poetiskt och det är liksom mycket och naglarna.
Men det är alltid liksom, det är ju den där, vad ska man säga, sexuella twisten som kanske inte Frida Kahlo hade.
Säg inte det på den tiden.
Jo. Och sen så hade de intervjuat henne i SVT, bortklipp nu så jag kan inte ta upp klippet. där de frågar henne hur hon firar ju.
Mm.
Och då sa hon ju, jag är lite tråkig men jag ska äta pasta. Mm. För jag har ju inte käkat spaghetti på 3 månader.
Mm.
För att det, ja, det krävs ju träning. Och, alltså, att sjunga och dansa och liksom, ja. Det där numret krävdes riktigt hård träning. Liksom. Så nu ska jag fira med en pasta.
Mm.
Och sen så spelar de upp det i Lilla Aktuellt.
Mm.
Och det blir ju liksom ramaskri. Caroline Engvall, journalisten och debattören, skriver i Expressen att så här, vi måste ta ansvar för att 8-9-åringen ska höra att så här, man kan inte käka pasta.
Mm.
Och man ska... Och sen så känner jag så här, okej, nu är det här ett dilemma för mig.
Mm.
Och å ena sidan så känner jag så här, vi har ju pratat om våra uppväxter, att våra morsor var så här, ja men gud, de var så chosfria, de bantade aldrig hit och dit. Nej, men de ciggade ju, de drack vin, min mamma tränade inte i alla fall. Det var lite tennis och liksom lite cykling på såna här chartercyklar hit och dit. Men annars så hon var ju inte liksom, på pappret var hon ju inte särskilt hälsosam om man skulle sätta henne bredvid till exempel Malin Berghagen idag.
Mm.
Utan det var ju så här 80-talsmorsan som drack vin och ciggade och liksom, nu bantade inte min mamma, men det var jävligt mycket, alla de här liksom horribla, superdåliga dieterna kom ju från 80-talet.
Mm.
Banandieten, äggdieten, flygvärdinnedieten. Så att man kan ju avfärda det som så här, gud, tv och media och Instagram, det sätter sån otroligt hård press på ungdomar. Men då tänker jag så här, ja, att hon säger att hon säger ju inte bara så här, jag ville bli smal och därför åt jag inte pasta på 3 månader. Hon sa så här, det krävs otroligt mycket för att klara av det här numret. Mm. Jag ligger ner, jag dansar, jag ålar mig, jag har verkligen varit tvungen att träna hårt.
Mm.
Och det klipps ju bort då. Mm. Och sen blir det debatter och hit och ramaskri. Och sen så kan jag inte bestämma mig för vad jag tycker.
Nej.
För att så här, Loreen är inte Annika Fagerström som ska gå och jobba i kassan på ICA. Alltså jag lägger ju ingen jämförelse, men hon ska ju upp dit för att liksom skapa ett otroligt erotiskt, djuriskt, sexigt, fantastiskt nummer, vilket hon gör. Hon förtrollar ju hela jävla Sverige.
Alltså jag fattar att säga Lille Aktuellt så kanske man inte vill uppmana. Eller, men samtidigt så tänker jag så här, när ska vi berätta sanningen för dem då? Alltså prima ballerina, tror jag att de sitter och vräker i sig liksom Big Mac och Company? Det gör de inte.
Nej, alltså, alla har
det går inte.
Ätstörningar.
Alla har det och det är fruktansvärt. Det kan vi också diskutera.
Ja.
Eller merparten av alla aktriser och skådespelerskor som också håller diet. Inklusive män, modeller. Alltså ska du visa verkligen upp inklusive män. Hela tiden?
Alla sporter, idrottskvinnor och män. Ja,
titta på alla varenda fotbollsstjärna.
Det mörkas ju.
Alla håller ju dieter.
Ja.
Och även de som åker liksom, tävlar i OS och simning.
Ja.
Alltså Emma Igelström, hela gänget är ju ätstörda och får ofta ätstörningar. Det är helt fruktansvärt.
Brottning och boxning. Hämta Musse och dem från bastun, för de sitter och försöker gå ner 3 kilo på 2 timmar.
Ja.
Det tycker man bara är såhär, det är sportigt.
Simon och Camilla såhär, när hon... han ska gå upp sina matcher. Bara, han måste ner en lättviktsmatch här. Typ.
Ha? Då det, gör det ingenting.
Så fort det handlar om idrottsliga prestationer eller scenframställanden, ha? Då ingår liksom hela konceptet med självsvält och forma kroppen. Och jag vet inte riktigt hur man ska komma åt den problematiken. Det måste ju till någon massiv då, så här att vi bara aktivt ska välja bort stjärnor då som... Ser ut så där? Eller ska vi bojkotta Loreen då? Eller vad är lösningen? Eller Caroline Engvalls kritik var väl framförallt riktad till media. Att så här, vi måste ta ansvar för hur vi framställer. Man kanske inte ens ställer en sån här fråga.
Men eller det var ju inte, jag tror, om jag har förstått rätt så var de frågade henne efter.
Mm.
Liksom,
det hur ska du fira? Precis, och så kommer själv in på det.
Ja, det var inte
är det
så här,
inte lite grann att censurera verkligheten då?
Så här, jag tycker det var inte så här, hej, vi kommer från Lilla Aktuellt. Det var ju bara en rak fråga. Ja. Och jag tänker så här, vuxna människor kan väl förstå när de ser den. Att så här, ja, jag har liksom fixat och foffat. Jag har inte varit med, liksom, jag har inte synts på flera år.
Mm.
Och liksom hela bilden av mig är att jag ska vara någonting sensationellt. Jaha, nej men vi trodde bara att du gick upp och såg ut så där. Hon har ju för fan gjort allting. Det är läppar, det är hon, mm. hon är ju liksom en hon är en karikatyr.
Hon är fantasi. Alltså.
Ja, hon är fantasi ja. Och det funkar. Mm. Men hur liksom...
Det är klart att det kostar någonting.
Ja, det alltså, kostar det alltid det... någonting ja. Och det ska vi aldrig erkänna i det här landet. Och det tycker jag är ännu farligare att säga, vadå, hon ser bara ut så där eller han är bara så där smart eller hit och dit. Nej, alla människor som hamnar där måste offra någonting. Jag tycker Sarah Blakely sa det så bra på sin Instagram. Vet du vem det är?
Nej.
Jag är väldigt besatt av henne. Eller besatt inte. Jag är besatt av både henne. Eller Ossian är besatt av hennes man. Mm-hmm. Och jag är besatt lite av henne. För jag tycker att hon... Hon har ju koppar då som hon skriver citat på.
Okej.
Okay. Och sen så liksom sätter hon ut dem så här på Instra. Liksom, ja men här är hennes då... Yeah, I run like a girl, try to keep up. Och så skriver hon liksom någonting om det till exempel. Och här har hon det. Ja, hur som helst, hon för 20 år sedan så började hon hemma hos sin mamma med ett byxmärke som heter Spandex.
Mm.
Har du hört talat om det?
Ja.
Mm. Det är ju liksom sådana här som...
drar in.
Ja, mm. liksom såna där
formande kläder.
Ja, som man tänker sig att engelska brudar har.
Mm.
Som ser ut som en blandning av plast och skinn.
Mm.
Ja. Så är hon gift med en så här galen äventyrare som heter Jesse. Som är så här, springer olika lopp hela tiden med sina barn. Och de har 4 barn. Och liksom allt det är ändå ganska gulligt.
Mm.
Men de är hårt arbetande båda två. Och då skrev hon häromdagen. På sin kopp då. When you're getting your shit together, it gets lonely. But choose growth over company. Here's something self-help books won't often tell you. Growth is lonely. That's why so many people become stuck and stay stuck. It takes constant commitment, day in and day out, to see real growth in your life. When I was building Spanx, I spent years, almost a decade, mostly alone. I took myself out to dinner alone. I went to the department store to sell Spanx alone. I even went to Hibachi alone. Vad är det?
Jag vet inte.
Ah, ja. My social life was almost non-existent, but the alternative wasn't an option. Before that, I was living at home with my mom, selling fax machines door to door and trying to do stand-up comedy, but I wasn't that funny. Sure, I had friends but out all the time and dated a lot, but it got old fast. Getting your shit together comes with a price, and not many people are willing to pay it. But if you are, it's one of the greatest investments you will ever make.
Och då blandar jag ihop lite äpplen och päron, tycker jag. Så här, att växa som människa gjorde henne ensam. Men också att växa företagsmässigt gjorde henne ensam. Jag vet inte om jag håller med.
Nej, men jag bara tänkte så här att
det... Att det kostar någonting.
Ja,
det är det du liksom,
precis. Att, så här, mm. att vi som lever nu, mm. vi tänker så här... Man kan väl säga, apropå det här med influencing, mm. med Kjunnessons bok, att man är så här... Jag tänker att det kan gå, liksom, idag kan det gå väldigt snabbt att bli någon. Mm. Man blir en stjärna för att man har liksom kommit på något gulligt eller något speciellt. Någonting som talar till faktiskt människors hjärtan på något sätt.
Mm.
Men när man inte har liksom någon bakgrund så kan man också bli så här, utsparkad i, liksom, i mörkret ganska snabbt om mm. gulligheten försvinner.
Mm.
Eller det som liksom talar till hjärtat eller så här, eller bara tilltala som är lite annorlunda.
Mm.
Och då kan jag tänka själv att så här, jag har jobbat väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Och då är det ju någonting man får offra. Man får offra att, liksom, att vara kanske med sina småbarn. Man kanske får dela på föräldraledigheten. Man kanske får liksom, ha det vi pratade om för några liksom, avsnitt sen, att så här, vad ska det till? Är det samhället som ska anpassa sig efter en? Samhället som alltid vill vidare ekollhjulet. Mer produktion. Jobba lilla människa. Så här, du ska känna staten. Det finns alltid ett krav på människorna att producera mera.
Mm.
Från vi bestämde oss för att inte vara nomader längre.
Mm.
Utan stanna upp och säga, okej, det här kanske blir bättre för oss.
Mm.
Så har egentligen livet blivit sämre för oss. Mm. För att liksom, allting som vi har levt i, frihet, mat som liksom kommer från naturen. Vi har ju på något sätt hittat på en värld som ska anpassa att vi ska bli mer produktiva.
Mm.
Och det har ju kommit med alla välfärdssjukdomar och alla krav och liksom hiten och ditan. Så att det är så här, då får man bestämma sig för då, vad är, liksom, är man villig att betala ett pris för att bli någonting? Det är som Loreen. Hon syns ju liksom, hur ofta ser man henne? Var tredje år typ.
Mm.
Och däremellan så tänker man så här, men då gör liksom, då sitter väl hon och har lite göttigt bara och cashar in. Men det är aldrig, the big stars gör ju aldrig det.
Mm.
Det är bara pågående, pågående, pågående. Då är det så här, ja, tycker man att det är värt det, då blir det lite ensamt.
Ja.
Ja, men lite som i den stora pjäsen.
Ja.
Ja, för det är också så här, det, när man har blivit så där, vad ska man säga, en sån superstar, då kommer det också med rövslickeri och jag-sägande.
Mm, gud ja. Ja, ja, ja.
Så att det blir ensamt liksom.
Ja.
Offret man kanske gör då är att så här, ja, jag är nu en sån superstar. Jag har liksom gått från det mänskliga till någonting gudomligt. Det är våra tids gudar liksom.
Ja, men du vet som den där krönikan som Little Jinder skrev om hennes liksom bantande, att vi tänker alltid att bantande handlar om ätstörning. Anna Björklund har ju varit inne på det här också. Mm. Att, så här, att börja laborera med mat och hunger och mättnad, det är liksom ett sätt för oss att bli höga. Det skapar kroppsegna endorfinpåslag. Både att äta gör det, men också att svälta sig. Du får ju liksom bedövnings, olika typer av kroppsegna må bra hormoner när du går in i svält. För att kroppen ska skydda oss. Men det handlar ju också om en känsla av kontroll. Att man faktiskt kan bestämma över vad jag ska stoppa i mig och inte. Jag kan bestämma hur mitt yttre ska se ut. Mm. Och det i sig vara. Är också brusande. Mm. Vem jag ska vara, hur jag ska framställa mig. Jag tror du är lite grann inne på det när man går och gör sina ögonbryn. Eller när man klipper sitt hår. Att man är så här, jag bestämmer hur jag ska... Jag äger mitt eget narrativ. Och när man inte gör det, för det är sjukt många som går runt och har självhat över sitt utseende. Alltså att man avskyr hur man ser ut och avskyr att man inte kan välja det.
Mm.
Att det är en sån kontrollförlust. Det är vissa saker som vi bara inte kan förändra.
Mm.
Det är de, framförallt liksom, vårt eget utseende, tror vi. Ah. Och så därför försöker vi kontrollera det. Och det gör oss liksom mer eller mindre höga. Att så här, men jag kunde göra någonting. Det ser man ju på personer som går och gör liksom skönhetsoperationer. Jag förstår att det är beroendeframkallande. Att man liksom bara, men gud, jag kunde göra näsan smalare. Jag som har levt i liksom 20 fucking år och trott att det här är mitt öde. Men det gick att göra någonting annat.
Eller de här små brösten som, gör, som jag tycker så här, jag är inte alls, jag vill inte ens vara med när vi ska göra någonting på jobbet. Det här, när saker och ting begränsar en och man tror att det är en liksom lott i livet. Ja, att det här ska begränsa mig.
Att det är liksom att vi upplever att vi har saker som vi inte kan kontrollera och det är brusande att känna att jo, det gick liksom. Det är någon typ av väldigt stor kick i det. Det tycker jag att, ja, men det tycker jag att Erik Galli också vittnar om i tv-programmet Under kniven, där han ja, men liksom granskar skönhetsindustrin kan man säga, skönhetsoperationerna, och det är liksom, han kom ju till en slutsats i det programmet, vilket jag, han också fick väldigt liksom mycket kritik för, att han inte problematiserar det här tillräckligt. Och det säger rätt mycket om vår tid, om man jämför med de här kroppspositivisterna med typ Karin Kajan, Sina Wolter, Nina Rung i viss mån, liksom att så här, de är ju äldre än den här yngre generationen som på något sätt bara väljer typ omfamnat, nu är vi så här och jag orkar inte liksom ändra på det typ. Jag vet inte, det är liksom en mer så här acceptans inför det faktum att så här var vår tid. Och nu blev det så här, alla gör skönhetsoperationer. Vi kan inte hålla på och hyckla om det. Och vi tänker inte förändra det heller. För att alla unga idag sprutar botox. Alla unga idag röker weed. Ja. Och så är det vi som är så här äldre som bara... Nej, det här måste förändras. Så här. Ja. Alltså,
Too late, man,
säger de unga. Typ. Nu är vi här och jag tänker förhålla mig till det lite mer accepterande och typ kärleksfullt. Men
jag tycker det var så roligt med Anna Kattlund, eller som
Anna Björkis. Ja.
Hon har ju flyttat nu till någon form av skärgårdshus.
Mellanboende. Hon ska bygga ett eget hus och därför hyr de ett hus nu.
Aha, okej.
Mm.
Ja, hennes senaste inlägg i alla fall så här: är nionde med mitt fjärde, och de senaste veckorna har kanske 10 personer oberoende av varandra spelat förvånande när jag nämnt att jag är gravid och sen förklarat sitt märkliga beteende med att viska, ja sånt vågar man ju inte fråga om nu för tiden. När jag tittar på mig själv, och ja, om man måste låtsas att jag ser ogravid ut, så har artighetstystnaden gått för långt, va? Och så har hon lagt ut en liten bild där hon står då på en trappa och filmar sin mage som är...
Den är modellstörre, ja.
Ja, den är modellstörre. Och då, då tänkte jag också så här, hela den här liksom samtiden som är nu, människor är så rädda. De är så här rädda för privata drev, de är rädda för offentliga drev. Man är liksom rädd. Vi är rädda.
Mm.
Att en kvinna är så här, går omkring med en mage, typ modell, liksom inte en trådsmal modell på Instagram, utan en morsalig mage. Det är en rejäl 9 månaders. Där liksom inne ligger inte någon liten bebis, och det är inte någon som har svultit sig under liksom graviditeten. Och folk säger, jaha, är du med barn? Då undrar jag så här, det är någonting som inte stämmer. Eller?
Det är en krock mellan det här, obviously. Alltså, så här, vi lever som sagt i ett sammelsurium av olika tidsålder och idéer som florerar. Dels så har vi ju liksom en väldigt stark så här, PK-maffia som finns i vår generation, så här, 70-talistmorsor. Och sen har vi ju liksom 80-talisterna som är de här stockkonservativa, eller 90-talisterna kanske ännu mer, som ägnar sig åt liksom amish-livet som vi har varit inne på, 80-talister och 90-talister. Men sen har vi ju de här ungdomarna av idag som är mycket mer dekadenta. Ja, men så här Erik Galli-typerna som är så här, jag skönhetsopererar mig, jag har gruppsex, jag liksom röker och har en unge samtidigt. Alltså, det är någonting, det är någon slags motrörelse mot den här moralismen, mot den här liksom ganska stränga, återhållsamma så här, svenska liksom, moralens väktare. Typ. Alltså, upplever jag det som. Och det är liksom Tone Sundesson som kommer nu också. Att det är så här, hennes tolkning av, för att binda ihop säcken här nu, så såg jag ju alltså Anna Karenina, eller Tone Sundessons tolkning av Anna Karenina på Orion Teatern igår. Och det är en fantastisk jävla uppsättning, så att den kan jag varmt rekommendera. Den har fått så här strålande recensioner, så jag är inte ensam om att tycka det här. Den lämnar liksom ingen oberörd. Men hon är också inne på ett tema som jag också tycker mig se i tiden nu, som jag tror kommer komma tillbaka. Att vi har levt så här, om vi tittar på så här den här 80-tals liksom Instagrammern med så här Kenza, de väntar barn, det är återhållsamt, det är beige, det är perfekta små magar, de gifter sig med sin man, men det finns ingen galenskapspassion. Och här har vi i Anna Karenina liksom den här galenskapspassionen. Det är liksom ett sexmissbruk deluxe. Du vet ju grundhistorien med Anna Karenina.
Ja, ja, ja.
Hon är gift som... i ett perfekt litet äktenskap med sin man. Och det är så här, det är stabilt, det är lugnt. Det är så här. Och sen drabbas hon av den stora passionen. Och när kvinnor gör det så väntar i stort sett bara döden. För det är liksom den stora skammen. Du kan aldrig komma ur en sån här stor passion levande.
Hon inte på den tiden i alla fall.
Inte på den tiden, nej, men inte ens idag.
Nej, det är
så här,
inte,
jag tänker
alltså
att så här, den typen av kvinnor som håller på så, det är så här Ann Heberleinskt.
Ja.
Förstår du? Och så här, vem har vi mer? Ja, Janosch, liksom. Katarina Janosch.
Ja.
Och Anna Wahlgren. Ja, det är liksom så här, man lämnar allt. Mm, man bara blir så här head over heels kär i någon. Det blev galenskap, liksom. Och man så här... Det är det jag spår komma tillbaka nu. Att det kommer komma mycket mer så här, svulstighet, passioner, stora känslor.
Man vågar släppa
surrealism,
taget.
Släppa taget. Det fick gå åt helvete. Man rasar i rännstenen.
Man reser sig igen. Man måste våga för att
man måste
våga leva.
Man kastar
sig ut. Men är det inte så här att människor har levt, feglevt i 10 år nu. Sen Instagram blev större. Så tänker jag så här, det är ingen som vågar tappa ansiktet. Det är ingen som vågar erkänna att så här, jag blev svinkär och lämnade allt. Och sen så vill inte hen ha mig. Så nu försöker jag få tillbaka min man.
Det är därför
man.
Jag tror att jag längtar så mycket efter typ Quetzalablancos gamla blogg som var så här, det var dekadens. Det är liksom,
nu är hon också stadgad tyvärr.
Nu är hon så stadgad och det är liksom, hon har ju för fan gift sig och det är ordnat.
Josefin Crawford, alla ni singlar ut och bjuckar på lite mer galenskap.
Lite mer galenskap. Så här, liksom,
vi är liksom inkapslade, är vi inte
det? Jag var så sugen på, även fast hon dog där i slutet av Anna Karenina som hon alltid gör i den där pjäsen. Så blev jag ändå väldigt lockad av den passionen. Hon säger, alltså hon har ju skrivit en fantastisk liksom tolkning av den. Så texten är så här, jag är, alltså, nej men det är så mycket i det som också, jag förstod liksom vad förälskelsen har för jävla kraft i oss. Att vi kvinnor ofta blir till genom den där passionen. Mm. Och det är ju såklart någonting vi fostras till, men det är också, det är sant på något sätt.
Mm.
Det är det. Det är en jävla så passionslusta. Och det var ju jag, Karo och Sofia som såg den. Och det är också någonting med vår ålder som Karo sa så här. Jag är liksom lite rädd för den där känslan.
Mm.
Jag är lite rädd för den där att liksom dras med sådär. Klara är det en gång till. Ja, men lite, så kan jag också känna. Ja, dubbelkänsla. Nej, liksom.
Då måste det vara struckat. Det måste vara ett vd-ämne. Vi får ta liksom en dejt för att
man säger, och jag vill ha kvar mitt liksom jobb. Och såhär, i Anna Karenina så beskriver hon så väl hur hon liksom har klarat av att vara i det här torftiga äktenskapet. För hon har ju fått ett barn. Så hon ägnat sig åt det här barnet och liksom den här moderskapet. Och sen när barnet, han är väl 10-11 år, det är då hon drabbas av den här stora passionen. Mm. Och då glömmer hon ju sitt barn. Alltså hon bara kastar ju sig, det enda hon vill är att ligga till sängs med den här mannen liksom.
Gud,
och jag kan ju känna att det där har jag ju varit i.
Mm, jag vet, och jag tror att det är därför jag känner så här. Just det där att man släpper taget, alltså man riskerar rim och reson, och man riskerar också moderskapet på något sätt.
Ja, det är man. Och det är så hemskt.
Ja, att det är så här, att det, man kan inte göra valet. Jag kommer ihåg nej, du kan du inte komma ihåg, men jag kommer ihåg när jag var nyförälskad i Mattias och jag hade ganska nyligen separerat ju från mitt ex. Jag hade flyttat till min lägenhet och jag hade fått barnen.
Mm.
Och så skriver han till mig så här, hej, nu är jag hemma från, nu har jag kommit hem från USA. Och jag, det är som att jag från en sekund till en annan förvandlas till liksom, ja, det är mitt i sommaren där, vi ska åka och bada på Långholmen och så här, till en galen kvinna.
Mm.
Och jag håller på att prova olika saker. Är den här snygga, snygga, den här snygga, den här klänningen hit och dit. Jag förvandlas på loppet, liksom inom loppet av bara någon minut där. Nu måste jag erövra, den här passionen rycker tag i mig liksom. Mm. Och jag kommer ihåg att jag åker hem med dem. De var ändå så pass stora så de kunde ju liksom vara hemma. Ja, men jag tyckte
en timme själva.
Ja, men jag vet inte, jag tänkte, ja men en timme typ så här, jag går ut och joggar.
Mm.
Jag sprang väldigt mycket då. Jag sprang alltså till Kungsholmen på en så här rekordtid även för så här OS-löpare. Du vet, jag bara så här, kom dit, blev liksom lite påsatt där på någon liksom köksbänk. Aha, och sprang tillbaka inom loppet av typ 3/4. Ja. Från högst upp på Södermalm till längst ner på Kungsholmen, ett litet gökare tillbaka.
Men och, man är som en sån här kåt katt i mars.
Ja.
Alltså jag så jävla hög. Också,
när bättre
jag
än alla droger i världen. Ah, bättre än alla rusningsmedel. Ja. Det är så här, när jag tänker på det nu så känner jag så här, nej men det kommer bli min död nästa gång det sker. Jag, liksom, nej, jag klarar jag inte.
Förälskelsen.
Ja. Och ändå så när du sitter och berättar om karriärerna så blir jag så här, men nu när du säger det.
Och även liten, när vi såg Dirty Dancing, vi bara, nej men gud, så här, lika delar så här, enorm längtan efter det där tillståndet, men också enorm så här, rädsla för det. För att jag vet att den där mentala besattheten, att så här, sätta igång den igen, jag är helt ointresserad av jobb, barn, hästar, allt.
Mm.
Helt ointressant.
Det funkar inte.
Är vi kärleksmissbrukare?
Och sen när det väl händer.
Ja, så härligt.
Och nu kommer man aldrig bli så där kär. Och så ser man nästa så här, det är 50-åring, 70-åring, så man så här. Men det är också, man kan ju också bestämma faktiskt för att man är villig att bli drabbad.
Ja, det kan man ju. Att man liksom öppnar dörren för det där.
Absolut. Mm.
Det var liksom det enda jag ville när det tog slut med Ville. Så var det ju som att jag var så här, hej, nu går jag ut där. Och det enda jag har, målet jag har för ögonen är att jag ska få bli så här handlöst förälskad, passionerat.
Ja, men jag tror också att det handlar om att man måste ha genomgått då en längre tristess. Mm. Är du med mig lite?
Yes.
Ja, för jag tycker hon beskriver det så otroligt bra, Paulina Poriskova, den osprutade modellen på Instagram, att hon hade varit ihop med den där, ja, gubben i The Cars i typ 32 år, sen hon var så här, ja men jätteung och han ganska mycket äldre, han var väl så 30 år äldre. Och lite så som man brukar skämta om att så man typ man kan gå på stan och så varje snubbe är så här, ja men så som killar säger att de gör, att de säger att de går och tänker att de vill ligga med varenda tjej de ser, så är det alltid så här romcoms så här. Mm. Like, she's fuckable, she's... Och vi bara så här, gud, fan vad sexistiskt. Men sen när man liksom har gått ur en sån där relation och förundranseffekten når en, när allting har varit så svart, och se på sig, vaknar man en morgon och himlen är blå.
Mm.
Och man går ut och springer och det är ett rådjur och liksom allt livet är där och då och det är ett mirakel. Och jag tycker de beskriver det så jäkla bra i Bonusfamiljen-filmen.
Mm.
Att den här stackars då pappan då, Patrik, han friar ju till Lisa och hon liksom tackar nej. Det kommer fram att hon varit otrogen och ditten datten. Och de bestämmer sig för att skilja sig.
Mm.
Och hon bor kvar i huset och han bor i en sån här eländig lägenhet på bottenvåningen och förort.
Mm.
Du vet, man ser honom så här, gå och köpa mikromat, sitta på någon liten stol. Du vet, jag mådde så dåligt när jag såg det där. Jag var så här, det där klarar jag bara inte av. Jag kommer aldrig kunna skilja mig hiten och ditan. Och sen så ser man honom för varje månad. Och där är ju januari, så ser man februari. Och så liksom ser man hur det blir grönare och grönare. Och sen så är det, ska de ha en studentskiva.
Mm.
För hennes Lisas son då. Och då är alla bonus liksom familjer där. Och det är mysigt och de skålar i champagne. Och nu är han lite brun och börjar se lite fräsch ut igen.
Mm.
Och hon är så här, hon har ändå klarat sig bra. För hon har gjort valet och hon har varit för att vara med barnen. Hon bodde kvar i huset. Sådana där trygghetsfaktorer som liksom skyddar en, tror man.
Mm.
För det tror jag också är så här, men jag vill bo kvar i huset för det är så här, där känner jag mig trygg och nu känner jag mig så sårad hit och dit, och sen så händer det någonting så spelar det ingen roll liksom. Och så ser han lite glad och de kramar om varandra och Lisa säger så här, men det är ändå så fint liksom. Här står vi nu allihopa, vi är skilda och gifta hit och dit och vi firar våra barn tillsammans så här. Hon bara, du ser fräsch ut förresten. Han var ja. Du vet, det lite jäckande leendet så här.
Uh-huh.
I'm away. Alltså, det har börjat liksom spricka.
Det börjar spricka upp här nu igen.
Och hon säger, aha, vad, har du träffat någon eller? vad kul, så här. Är du kär typ? Han var ja, lite öppet dit. Hon bara, men gud vad bra. Och så frågar hon så här, vadå, vem är det då? Berätta lite. Alltså så blir han så här, hon bara, du skämtar. Då har han varit otrogen med en tjej innan.
Mm.
Och då är det ju hon. Då har ju de liksom börjat dejta.
Mm.
Och då bara, vad fan kan han? Ett jävla liv. Och jag har ju läst en så här, rätt mycket forskning om skilsmässa och separation av olika anledningar. Dels för att jag skrev en artikel om det. Då står det också i de här liksom, vad ska man säga, forskningsresultaten som är då, ja, men, såklart, det är många år där de har då formaterats. Att just om man har liksom, ett stort socialt umgänge och man har ett jobb och bla bla, så går det liksom lätt. Att om någon fångar upp en liksom.
Mm,
och det är därför män ofta blir ganska ensamma under skilsmässa och sådär.
Mm.
Och det tar mellan 2-3 år innan man då är back on track liksom. Okej. Men då står det just det där, de här faserna man går igenom.
Mm.
Först chockfasen, så här, nu blev det så här av olika anledningar.
Mm.
Och sen så, nu ska vi försöka få tillbaka varandra. Fasen går nästan alla igenom, även fast man vet att det är över. När man börjar så här, man knullar några gånger och så här, det kanske är vi ändå. Ja, men det är så klassiskt. Mm. Jag har hört typ så här, 10 tjejkompisar som säger, ah, men vi låg med, det var riktigt bra sex där precis innan jag skulle flytta ut. Jag bara, va?
Mm.
Ja, och sen så kommer man till liksom acceptansfasen och sen till sorgefasen.
Mm.
Det följer ju liksom nästan alla sorger.
Som alla kriser, ja.
Och när det är relationer som då tar ände med förskräckelse, så blir det ju liksom som att, att man ska sörja någon som är död när man inte lyckas ha någon kommunikation. Mm. Jag tycker bara att det är väldigt intressant det där, och då liksom understryker de just det där att man kan tycka man har gjort valet, man är så, det är så, liksom, man är så stark i sitt beslut, tiden har gått och så ringer en annan och säger att jag har träffat någon ny.
Ja.
Och att det kan sätta igång såna otroliga känslostormar
i oss. Ja.
Nej, jag ångrar mig, jag vill ha tillbaka honom. Mm. Och liksom åratal av ånger.
Mm.
Och nu har jag en kompis som var så himla liksom övertygad och stark. Hon hade träffat någon ny och bla bla bla. Och sen så helt plötsligt så liksom började han träna. Han var så här, började upptäcka sig själv igen. Mm. Och, men mådde bra i det och sa det då till henne också. Så här, wow! Fan, det kanske inte var så dumt det här ändå. Och då föll hon ner i ett sånt stort svart hål.
Jag tycker inte det är helt orimligt heller. För att ofta så kanske det tar slut därför att någon har fastnat i en roll som man liksom inte klarar av att ta sig upp ur. Mm. Eller båda har fastnat i roller som man är så här, bara orkar inte med att vara i det här längre. Ja. Och då blir det ju sjukt plågsamt när man ser att den andra personen säger, men nu klarar han av att förändras, nu klarar han av att... Ja,
men det kan ändå inte vara ett incitament för att vara kvar i en relation som är så jävla dålig. Jag tycker ändå jag ser det ganska ofta. Att människor är kvar i relationer som faktiskt är helt körda.
Mm.
Just på grund av...
Tycker du? Men det kanske är för att du bor där du bor. Jag tycker människor kring mig verkligen separerar. Alltså.
Jaha.
Alltså alla mina bästa kompisar, förutom en, har liksom gått igenom separationer.
Det är en tjej i Bromma som jag umgås med som har skilt sig.
Mm.
Jag har en kompis som håller på att skiljas också. Men det är väldigt monogamt. Och jag tror att det handlar om så här, kriser är ju ofta tidsbestämda. Men det känner man inte när man är inne i krisen.
Nej.
Så jag plötsligt så inser man så här, jag kommer han kan aldrig mer peta på mig. Jag kan liksom, nu är det slut, nu är det över hit och dit. Och sen så kanske man måste sälja något hus och inte tid just då. Och sen händer någonting med ungarna. Och sen blir det vår och sommar, så ska man till sommarstället. Så är det så här, det kanske inte var så farligt ändå.
Mm. Mm.
Men jag tycker det är svårt. Det är svårt. Det är svårt. Nu kommer Loreen Syrär.
Det gör hon. My Keys. My ska podda här efter oss. Hörrni, puss och kram och stort tack för att ni lyssnar. Gå in och följ oss på Instagram.
Tack för att ni har lyssnat. Utan er är ju då vi ingenting. Puss, puss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.